Kapitel 7. Spelregler. Vår berättelse så här långt. Gud kastade bort nationerna och deras folk vid Babel. De lägre gudar som tilldelades dem tog herravälde. Se 5 Moseboken kapitel 32, vers 8-9. När Gud började om från början med Abraham var det tydligt att han planerade att återta nationerna en dag genom Israel. Se 1 Moseboken kapitel 12, vers 3. Men nationernas gudar skulle få tvingas att ge upp sin makt och folkets tillbedjan. Se Saltaren 82, vers 6-8. Det innebar konflikt i både den synliga och den osynliga världen. Så fort Israel uppstod tog gudarna sikte på henne. Vem är Yahweh? I den bibliska berättelsen tar det inte särskilt lång tid för Israel att hamna i ett prekärt läge. Berättelsen om Josef, 1 Moseboken kapitel 37-50, förklarar varför Israel for till Egypten. Genom Guds försyn vändes skadan som Josefs bröder ville tillfoga honom till att Israel blev räddat från hungersnöd. Se 1 Moseboken kapitel 46, vers 3-4, kapitel 50, vers 20. Att Gud inte sa till Israel att lämna Egypten omgående var också avsiktligt. Gud visste att den farao som ärade Josef skulle dö och bli ersatt av en fiende. Se 2 Moseboken kapitel 1. Han hade förutsett att Egypten skulle sätta israeliterna i slavarbete. Se 1 Moseboken kapitel 15, vers 13-16. Han visste också att han skulle rädda Israel när tiden var inne. Se 1 Moseboken kapitel 46, vers 4. Men varför vänta? Gud har alltid ett gott skäl att tillåta lidande. Vi kan bara inte alltid förstå det. Däremot gör skriften det tydligt i det här fallet. Efter Mose hade flytt från Egypten och bosatt sig i vildmarken kallade Gud honom vid den brinnande busken, se 2 Moseboken kapitel 3, vers 1-14, för att sända honom tillbaka till Egypten. Hans order var enkla. Säg, släpp mitt folk till farao, se 2 Moseboken kapitel 5, vers 1. Farao hade andra tankar. Han var Gud förkroppsligad i Egypten, symbolen för all deras ära och makt. Han tänkte inte låta några hebreiska herdars osynliga gud tala om för honom vad han skulle göra. Han visste inte ens om Moses gud var verklig. Han svarade hånfullt. Vem är Herren? Skulle jag lyssna på honom och släppa Israel? 2 Moseboken kapitel 5, vers 2. Han skulle få ett svar. Ett som skulle göra ont. Gud hade lurat honom. Gud hade sagt till Mose, jag ska göra hans hjärta hårt så att han inte släpper folket. 2 Moseboken kapitel 4, vers 21. Gud muckade gräl. Efter att ha förtryckt israeliterna i århundraden var det dags för Egypten och deras gudar att bli straffade. Att göra faraos hjärta hårt var en del av den planen. Bibeln säger oss att plågorna var riktade mot Egyptens gudar, särskilt den sista plågan, de förstföddas död. Se 2 Moseboken kapitel 12, vers 12. Och 4 Moseboken kapitel 33, vers 4, som visade sig vara en direkt attack mot faraos hus. Vid midnatt slog Herren allt förstfött i Egyptens land, från den förstfödde hos farao som satt på tronen till den förstfödde hos fången i fängelset. Han slog allt förstfött bland boskapen. 2 Moseboken kapitel 12, vers 29. Farao hade hånat Gud och situationen hade förändrats drastiskt. Som Paulus senare skulle uttrycka det, bedra inte er själva, Gud lurar man inte. Det människan sår ska hon också skörda. Galaterbrevet kapitel 6, vers 7. Den omgångsstryk som Egypten fick innan de släppte israeliterna fick önskad effekt. Människor så långt bort som i Kanaan hörde talas om nederlaget som Israels gud hade gett Egypten och deras gudar. Se Josua kapitel 2, vers 8-9, jämför med 2 Moseboken kapitel 15, vers 16-18, Josua kapitel 9, vers 9. Jetro, Moses midjanitiska svärfar, summerade lärdomen när Moses slutligen återvände. Nu vet jag att Herren är större än alla gudarna. 2 Moseboken kapitel 18, vers 11. Då är det inte så konstigt att Mose på andra sidan Röda havet ställde en egen retorisk fråga som hånade farao och hans förlorade armé. Vem är som du bland gudarna, herre? Andra Moseboken kapitel 15, vers 11. När de väl hade kommit ut ur Egypten och genom Röda havet visste israeliterna vart de var på väg. De skulle få träffa sin gud vid hans senaste jordiska hem och högkvarter, Sinai berg. I ärlighetens namn visste israeliterna inte särskilt mycket om Gud. Det fanns ingen bibel överhuvudtaget på uttågets tid. Den kunskap israeliterna hade om Gud hade de fått från sina föräldrars berättelser som hade gått i arv från generation till generation. När vi idag läser berättelsen i Bibeln kan vi se tydligt vad Gud planerade. Israeliterna hade mycket att lära sig. Sinai var deras klassrum. Israel, Guds familj och jordiska representanter. När Mose stod inför farao innan uttåget sa han till honom att Gud hade ett meddelande. Israel är min förstfödde son. Släpp min son så att han kan hålla Guds tjänst åt mig. Andra Moseboken kapitel 4, vers 22-23. Tanken att Gud har en son, i det här fallet syftade på Abrahams alla ättlingar, är viktig. Den tar oss tillbaka till Guds skapelse av Adam och Eva. Gud ville ha en mänsklig familj. Han ville bo på sin skapelse, jorden, med människorna han hade gjort. Han ville att hans osynliga familj och hans mänskliga familj skulle leva tillsammans med honom och tjäna honom. Han ville att människorna skulle föröka sig och att hela jorden skulle bli som Eden. Men när Gud övergav mänskligheten vid Babels torn hade han inga barn längre. Tills han kallade Abraham. Israel var Guds nya familj. Det var dags att återgå till den ursprungliga planen. Så som Adam och Eva hade varit Guds jordiska avbildare skulle Israel nu ta den rollen. Att återvända till Sinai var en återträff. Till och med den himmelska gudaförsamlingen var där och tittade på när Guds plan återupptogs. De var vittnen till ett nytt förbund mellan Gud och hans folk. Lagen. Guds lag levererad av gudaförsamlingen. Blev du förvånad när jag sa att den himmelska gudaförsamlingen var närvarande vid Sinai när Gud gav de 10 budorden? Om du någon gång har sett en film om uttåget och resan till Sinai såg du inte några änglar. Men Bibeln säger att de var där. Den säger till och med att de levererade Guds lag. Se Apostlagärningarna kapitel 7, vers 52-53. Hebreerbrevet kapitel 2, vers 1-2. Den säger också att lagen skrevs med Guds finger. Femte Moseboken kapitel 9, vers 9-10. Det uttryckssättet bör vara bekant. Gud i mänsklig gestalt. Gud visade sig på Sinai som en människa, precis som i berättelserna i första Moseboken om Herrens ängel. Han och hans himmelska härskara gav lagen till Mose och Israel. Efter att lagen hade givits fick Mose, Aaron, Aarons söner och 70 av Israels äldste se Israels Gud i mänsklig gestalt igen. Denna gång träffades de för en måltid. Se andra Moseboken kapitel 24, vers 9-11. Precis som den sista måltiden på Jesu tid förseglade hans blods nya förbund, firade den här måltiden Guds nya förbund med Israel på Sinai. Lagen. Gud gav Israel lagen för att de skulle vara heliga. Se tredje Moseboken kapitel 19, vers 2. Han ville att Israel skulle skilja sig från andra människor, att alla skulle kunna urskilja dem som hans egen familj. Så som Gud är totalt olika alla andra gudar och allt jordiskt, så behövde Guds folk vara olika andra människor. Vad innebar helighet? Vad var konceptet bakom det? Helighet innebar inte att vara konstig. Helighet var att bli identifierad med Herren, att vara hängiven Gud och att njuta av alla de goda saker i livet som följer av att man är försonad med Gud. Gud ville att Israel skulle få de andra nationerna att vilja komma tillbaka till honom. Se femte Moseboken kapitel 4, vers 6-8, kapitel 28, vers 9-10. Detta är anledningen till att Bibeln kallar Israel ett rike av präster, andra Moseboken kapitel 19, vers 6, och ett ljus för hedna folken. Jesaja kapitel 42, vers 6, kapitel 49, vers 6. Se även kapitel 51, vers 4, kapitel 60, vers 3. Hela nationen ärvde Abrahams ställning att vara en välsignelse för jordens alla släkten. Se första Moseboken kapitel 12, vers 3. Lojal tro. Att vara försonad med Gud är ett annat sätt att prata om frälsning. Men i motsats till vad vi ofta har fått lära oss i söndagsskolan blev inte israeliterna frälsta genom att lyda regler, genom att följa lagen. Varken i gamla eller nya testamentet är frälsning någonsin förvärvad eller ens förtjänad. Den blir överlämnad som gåva genom Guds nåd som respons på tro. Även israeliterna måste ha tro, precis som vi som föddes efter Kristi död och uppståndelse. De måste tro på att deras Gud var gudarnas Gud och lita på att han hade gjort dem till sitt folk. Endast de hade tillgång till gudarnas Gud. Israeliterna uppnådde inte frälsning genom lagen. Det var genom hur de visade lojalitet mot den Gud de trodde på. För en israelit handlade frälsning om att tro på löftena från gudarnas Gud och om att vägra tillbe andra gudar. Det handlade om tro och lojalitet från hjärtat, inte om att skaffa sig poäng hos Gud. Kung David gjorde hemska saker som att begå äktenskapsbrott och arrangera ett mord. Se andra Samuelsboken kapitel 11. Enligt lagen var han en lagbrytare och förtjänade att dö för sina brott. Trots det vacklade han aldrig i sin tro på Yahweh som den högste guden. Han förflyttade aldrig sin lojalitet till någon annan gud, och Gud var barmhärtig mot honom. Likadant är det i Nya testamentet. Att tro på evangeliet innebär att tro på att Israels Gud kom till jorden som en människa, dog frivilligt på korset som ett offer för våra synder och uppstod igen på tredje dagen. Vi måste ta emot det genom tro och sedan visa vår lojalitet mot Jesus genom att överge alla andra gudar. Oavsett vad de gudarna säger om frälsning säger Bibeln oss att det finns ingen frälsning i något annat namn än Jesus. Se Apostlagärningarna kapitel 4, vers 12. Och att tron måste förbli intakt. Se Romarbrevet kapitel 11, vers 17-24. Hebreerbrevet kapitel 3, vers 19. Kapitel 10, vers 22 och 38-39. Personliga misslyckanden är inte samma sak som att byta ut Jesus mot en annan gud, och Gud kan se skillnaden. Varför detta är betydelsefullt? Det finns en hel del fascinerande symbolik i uttåget och det som hände på Sinai. Scenen där Mose med flera har en måltid med Gud i mänsklig gestalt på Sinai fångar vår uppmärksamhet med en gång. Det är 70 äldste med Mose. Om man räknar nationerna i första Moseboken kapitel 10 som Gud kastade bort efter händelsen vid Babels torn får man 70. De nationerna tilldelades Guds söner, andra lägre gudar, när Israels Gud dömde nationerna. Se femte Moseboken kapitel 4, vers 19-20, kapitel 32, vers 8-9. Varför 70 äldste, 70 gudasöner och 70 arvslösa nationer? Överensstämmelserna är avsiktliga. När Jesus påbörjade sin jordiska tjänst sände han ut 70 lärjungar. Se Lukas evangeliet kapitel 10, vers 1. Detta föregick missionsbefallningen. Antalet signalerade idén att Jesus lärjungar skulle återta nationerna för att Guds kungarike skulle regera. Det kungariket skulle få sin slutliga form vid ändens tid i den nya globala eden i Uppenbarelseboken kapitel 21-22. Upprepandet av talet 70 är ett meddelande. Guds nya jordiska familj, Israel, Abrahams barn, skulle vara medlet för att återta det som hade gått förlorat. Men det slutar inte där. Aposteln Paulus skrev i Galaterbrevet kapitel 3 att de troende har ärvt löftena som gavs till Abraham. Alla som tror på Jesus är Abrahams barn genom tro. Se Galaterbrevet kapitel 3, vers 26-29. Det betyder att du och jag har fått i uppgift att ta tillbaks nationerna från gudarna. Det är vår uppgift att omvända folk som är under andra gudars andliga välde till tro på Jesus. Vi är Guds nya mänskliga rådsförsamling på jorden. Och när vi blir glorifierade kommer vi att ansluta oss till hans gudomliga familj i den nya Eden. Bibeln uttrycker dessa idéer på många ställen. Uppenbarelseboken beskriver hur de troende ärver regerandet över nationerna med Jesus i ändens tid. Se Uppenbarelseboken kapitel 3, vers 21. Det betyder att vi kommer ersätta gudasönerna som har dominerat de nationerna sedan Babel. Det är därför Johannes säger att troende har rätt att bli Guds barn. Se Johannes evangeliet kapitel 1, vers 12. Jämför med första Johannesbrevet kapitel 3, vers 1-3. Faktum är att vi kommer att ersätta de gudomliga men fientliga gudasönerna i ändens tid. Det är också därför Paulus, när han skriver till de troende att de ska sluta låta världsliga domstolar lösa deras konflikter, säger: vet ni inte att vi ska döma änglar? Första Korintierbrevet kapitel 6, vers 3. När vi blir glorifierade på den nya jorden kommer vi att ha högre rang än änglar. En dag kommer vi att göras lika Jesus. Se första Johannesbrevet kapitel 3, vers 1-3. Första Korintierbrevet kapitel 15, vers 35-49. Och regera med honom över nationerna. Se Uppenbarelseboken kapitel 2, vers 26, som nu kontrolleras av fientliga gudar. De troende, Abrahams andliga avkomma, kommer slutligen att reversera arvslöshetsförklaringen av nationerna och även dödsförbannelsen som var resultatet av misslyckandet i Eden. Vi borde leva som om vi tror på detta öde. Allting i Gamla testamentets plan leder till oss. Tänk tillbaka på Eden. Gud ville att hans två familjer, en gudomlig och en mänsklig, skulle bo och regera tillsammans i Eden. Den planen förstördes av uppror men återupplivades genom att Israel räddades från Egypten. Från Abrahams barn skulle Messias komma som skulle göra misslyckandet i Eden ogjort, se första Moseboken kapitel 3, vers 15. Utan ett Israel skulle vi inte ha något öde. Och det var just därför som gudarna och deras efterföljare skulle försöka igen att utplåna Israel.